Hej och hjärtligt välkomna till Bli säker-podden. Nu så ska vi prata om det faktumet att tiden är inne. Windows 10 kommer att pensioneras. Och vad innebär det egentligen för alla oss?
Ja, det beror lite på om du är privatperson eller företagare eller anställd. Men oavsett vad kommer du att få svaret på frågan i veckans huvudämne av Bli säker-podden som precis som vanligt produceras av Nikka Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen.
Inspelat den 2 oktober, släpps den 3 oktober och året är ju 2025, vilket också betyder att Windows 10 har varit med oss i just 10 år.
Just det, precis. Något som har varit med lite längre är meddelande och sociala mediet eller sociala medieapp. Telegram. En app som vi har pratat om i några sammanhang eftersom den ofta har missuppfattats att, som att den vore en säker kommunikationsapp, även om den i själva verket nu tillhör de absolut sämsta ur ett säkerhetsperspektiv. Och jag tänkte därför bara snabbt påminna om det med grundarens egna ord eller egna berättelse. För tidigare i veckan eller möjligtvis förra veckan så publicerade Telegrams grundare Pavel Durov ett meddelande på sociala medieplattformen X som löd så här, fritt översatt till svenska.
För ungefär ett år sedan när jag satt fast i Paris tog den franska underrättelsetjänsten kontakt med mig via en mellanhand och bad mig hjälpa Moldaviens regering att censurera vissa telegramkanaler inför presidentvalet i Moldavien. Efter att ha granskat de kanaler som flaggats av franska och moldaviska myndigheter identifierade vi några som tydligt bröt mot våra regler och tog bort dem. Mellanhanden informerade mig därefter om att den franska underrättelsetjänsten i utbyte mot detta samarbete skulle säga bra saker om mig till domaren som hade beordrat min arrestering i augusti förra året.
Därefter så meddelar Pavel att han fick ytterligare en lista med kanaler som hade klassats som problematiska men inte bröt mot några regler och meddelade världen att de inte tänkte tillämpa någon form av politisk censur. Han var också väldigt kritisk mot just det här påståendet om att franska underrättelsetjänsten skulle säga bra saker om honom, om det nu var sant. Och just det här med om det är sant, det ska vi egentligen påminna om att gäller hela det här meddelandet. Det här är ju hans egen utsaga. Jag säger inte att det är falskt, men jag säger inte heller att det är sant. Någonting som jag däremot tar med mig från det, det är just det här med att Telegram inte används som en totalstreckskrypterad meddelandeapp, likt till exempel Signal eller Simplex eller WhatsApp, utan det är en app där det bara tillämpas ett transportkryptering i normalfall, vilket alltså innebär att tjänsteleverantören kan gå in och läsa meddelandena. Det här är därför en påminnelse om att vi bör inte se Telegram som en säker meddelandeapp, utan det är ett socialt medie. Att posta där påminner mer om att posta saker publikt på Facebook eller publikt på LinkedIn än att posta saker i en privat meddelandeapp. I och med att Telegram inte är totalstreckskrypterat som standard och den inbyggda funktionen för totalstreckskryptering lämnar väldigt mycket att önska funktionsmässigt. Så med anledning av det här budskapet så påminner jag våra kära lyssnare, se inte på Telegram som den sämsta meddelandeappen, utan se på Telegram som ett socialt medie.
Ja, och på tal om sociala medier så byter vi ämne helt dock och pratar om svenskarna och internet, om annonsbedrägerier.
Precis, för nu i veckan så släppte Internetstiftelsen den årliga Svenskarna och internetrapporten. Den här gången så berörde inte frågorna integritetsbiten så som i fjol, men däremot så lyftes bland annat ämnet annonsbedrägerier upp, någonting som vi har rapporterat väldigt mycket om genom åren. Och jag tänkte därför att vi kollar lite på vad var det egentligen som svenskarna har svarat när det kommer till frågor om om annonsbedrägerier. Och eftersom att Internetstiftelsen har publicerat hela lanseringseventet under Creative Commons-licens, så låter vi Måns Jonasson på Internetstiftelsen själv presentera siffrorna.
58% säger att de har sett en bluffannons på sociala medier under året. Det är alltså en klar majoritet, fler än hälften. Och de flesta som har sett en bluffannons, de anmäler den inte. Så 33% säger att de har sett och anmält en bluffannons. Och 2/3 säger att de har sett men inte anmält en bluffannons.
Mm. Och Internetstiftelsen konstaterar också att var tredje svensk avstår köp på grund av misstanke om bluffannons. Det är anmärkningsvärt, tycker jag, eftersom att det betyder att problemet med bluffannonser skadar inte bara privatpersoner, utan det är också någonting som skadar legitima verksamheter. När det finns till exempel de här, tänk dig de AI-genererade bluffbutikerna som vi pratade om här om veckan, eller de klonade varumärkesbutikerna. På grund av att de existerar blir det svårare för de riktiga småbutikerna i Arvika och Göteborg att verka, för att deras annonser blir mindre trovärdiga när de blandas i ett flöde som är nedlusat av bedrägerier. Vi fick också en annan relaterad nyhet från SSF i veckan, för att nu är SSF, Stöldskyddsföreningen, det som kallas Trusted Flagger under en ny EU-förordning. Det innebär att det numera inte bara går att anmäla såna här bluffannonser på nätet till de olika plattformarna, utan det går också att anmäla bluffannonserna till SSF. I Sverige har vi nu 2 såna här Trusted Flaggers. Det ena, det är SSF som är Trusted Flagger, som är lämplig att anmäla olika typer av bedrägerier till. Och sen är det ECPAT som är Trusted Flagger för det som har att göra med barnövergreppsmaterial och liknande som upptäcks på nätet. Genom att rapportera information om bluffar till SSF via ett formulär som vi länkar i våra show notes, går det att få SSF att nu rapportera vidare det här ärendet via en dedikerad kanal som är uppsatt med anledning av den här förordningen till plattformen i fråga, alltså till Facebook eller till eBay eller till TikTok. Jag vet tyvärr redan, bara baserat på den information som jag har kunnat skicka in, att vi bör inte ha stora förhoppningar kring att det sker några revolutionerande förändringar direkt. Vi har ju sett hur jag har anmält saker direkt till Meta, men Meta har ändå valt att antingen inte plocka bort annonserna eller att låta samma Facebook-sida som redan ertappats med att sprida bluffannonser publicera nya bluffannonser därefter. Alltså även om Meta vet att det är en bedräglig sida, så får de köpa nya bluffannonser. Men det som är bra med det här, det är att det skapar statistik kring vad som egentligen sker. Så det de här Trusted Flaggers kommer göra, det är att de kommer rapportera vidare statistik till den ansvariga myndigheten i Sverige, som är Post- och telestyrelsen, PTS. Och det gör att vi kan få bättre fokus på hur stort är det här problemet egentligen och vilka åtgärder är det i praktiken som vidtas. Så vill du hjälpa till att anmäla bedrägerier på nätet, gör det jättegärna, även via det nya formuläret som finns på Stöldskyddsföreningens webbplats. Och eftersom vi har pratat om både Stöldskyddsföreningen och Internetstiftelsen nu, så kan vi faktiskt prata om dem tillsammans också. För att den 10 oktober, alltså nästa fredag, då arrangerar Internetstiftelsen och Stöldskyddsföreningen det årliga eventet Tänk säkert, och jag är givetvis tillbaka där. Ni kan titta på mina tidigare medverkanden i tidigare år via länkarna som jag lägger i show notes. Men då kommer det också personer som ni inte hör så här varje vecka i Bli säker-podden. Det är till exempel Axel Gård Hummelsjö och Sanna Klinghoffer från SVTs uppdraggranskning, Marcus Murray från Trusec, och sen kommer det på slutet en paneldebatt. Då kommer faktiskt Bankföreningen, Meta och Telia att svara på vad de gör åt de olika bedrägerierna ur deras perspektiv och hur de som bankförening, social media och operatör kan bidra till att motverka bedrägerier på nätet. Det är gratis att titta på 10 oktober. Ni kan gå in och anmäla er nu.
Ja, vi hoppar helt nytt ämne nu. Ubico har gjort en undersökning som, jag vet inte om det här är bra eller dåligt. Det de har kollat runt flerfaktors autentisering.
Nej, men det är siffror som är värda att lyfta åtminstone. För Ubico har gjort sin årliga undersökning där de kollar på hur folk loggar in. Ubico är ju de som bland annat ligger bakom säkerhetsnyckeln YubiKey. Så det är därför de har ett intresse för frågan. Och de lät Talker Research utföra den här undersökningen bland 18 000 arbetande vuxna runt omkring i världen, däribland Sverige. Hela rapporten ligger givetvis länkad i våra show notes, men det finns en sak som jag vill lyfta upp för att den är extra anmärkningsvärd, och det är just den frågan om huruvida användarna har aktiverat flerfaktorsautentisering till sin privata mail. Vi har många gånger poängterat att det viktigaste kontot att skydda är mailkontot, så givetvis måste det skyddas med flerfaktorsautentisering. Och här ser vi då att inte hela Sveriges befolkning lyssnar på Bli säker på den.
Nej.
För det är bara, vad står här, 67% som säger ja på den frågan. Den måste ju vara 100, och värst av allt, globalt är siffran 71%. Vi är sämre än det globala snittet.
Om det nu är så, för att de flesta som har e-postkonton använder ju Gmail, Hotmail eller Outlook heter det väl kanske nu för tiden, ja. iCloud och så vidare, och där är det ju det påtvingat nästan. Mm. Men det är klart, det finns andra mailtjänster också.
Ja, till exempel den som Telia skulle lägga ner i veckan, eller skulle ersätta i veckan. Telia, det är ju fortfarande många som har adresser som slutar på telia.com, och Telias tjänst som de har haft fram till nu när vi spelar in det här avsnittet den 2 oktober har inte haft stöd för tvåfaktorsautentisering. Vilket givetvis är väldigt beklagligt. Och i en supportartikel till den migrering som Telia hade planerat att göra 1 oktober men som inte verkar vara gjord än, så skrev Telia så här:
vår gamla mailplattform har hunnit bli föråldrad, varför vi nu flyttar tjänsten till en ny och bättre plattform. För att kunna fortsätta erbjuda denna service inför vi en mindre avgift på 9 kronor per månad.
Ja, vilket har orsakat lite rabalder, framförallt för att nu från och med december så är det här en tjänst som bara Telia-kunder som har ett Telia i övrigt kommer kunna fortsätta ha. Vilket jag i och för sig förstår, att om du inte är Telia-kund så varför skulle du få fortsätta använda Telias mail egentligen? Kollar vi på Gmail och Outlook och liknande så är ju de annonsfinansierade. Telia måste ju få in pengarna för att driva sin e-posttjänst på något sätt också. Med det sagt hoppas jag sannoliken att de efter migreringen har bytt till en plattform som stödjer tvåfaktorsautentisering. För det viktigaste kontot att skydda, det är mailkontot, och det måste alla göra. Så se till att hjälpa vänner och bekanta att byta till en e-posttjänst som stödjer tvåfaktorsautentisering om de är kvar på en som inte gör det, eller aktivera tvåfaktorsautentisering om de av något skäl har låtit bli. Kom också ihåg att det finns i många e-posttjänster möjlighet att generera ett så kallat app-lösenord för att kunna logga in i en specifik app utan att den appen har specifik stöd för plattformen i fråga. Alltså om jag skulle vilja lägga till ett e-postkonto i den inbyggda appen i macOS, så måste jag antingen välja någon av de integrerade tjänsterna eller skapa ett applösenord, för att vanliga IMAP-protokollet som används för att ta emot mail, det stödjer inte tvåfaktorsautentisering. Så vill jag lägga till ett konto i en app som inte har dedikerat stöd för tjänsten i fråga, då måste jag generera ett applösenord och komma ihåg att enbart använda det applösenordet för den specifika appen. Så oavsett vad, hela Ubico-undersökningen ligger länkad i show notes. Där ligger också länkar till mer information om vad som händer hos Telia, inklusive en länk till ett inslag i P1 Plånboken där jag och Jannike Tillå från Internetstiftelsen var och pratade i veckan med anledning av nedläggningen av Telias e-posttjänst.
Ja. Och nu till en annan nedläggning, och det är Windows 10 som officiellt har sitt slutdatum i mitten av oktober.
Ja, 14 oktober, då är det slut för Windows 10. Detta legendariska operativsystem som klev in på marknaden som en ersättare till det bespottade och hatade Windows 8. Jag tror inte att det fanns någon i världen som tyckte att Windows 8 var bra.
Det blev ju en grej. Jag tror inte att den vanliga användaren visste varför man hatar på Windows 8.
Kanske inte efter övergången till Windows 8.1, men i början när du skulle lista ut att du skulle dra musmarkören till olika hörn för att få upp startskärmen istället för startmenyn. Det var inte bra. Det var jättedåligt. Det var inte intuitivt på något sätt överhuvudtaget.
Och det var ju också det de försökte ha, den här att om du hade en tablet så hände ju olika saker, och så om du hade desktop hände någonting annat. Problemet var om du hade en tablet då, och sen skulle faktiskt göra någonting, ja, då var han tvungen ändå att hamna i desktop-läge.
Just det, växlingen fram och tillbaka, det var fruktansvärt. Så när Windows 10 kom, då var det väldigt många som gladligen uppdaterade bara för att slippa Windows 8. Det var inte samma sak i övergången från Windows 7 till Windows 8, men från Windows 8 till Windows 10, då var det många som uppgraderade gladligen. Och det här operativsystemet, det lanserades då alltså i en tid där Microsoft hade Windows 8 eller Windows 8.1 och Windows RT. Minns du Windows RT?
Nej, men det är lite blurrigt. Alltså det är lite ridå eller dimma, dimridå snarare runt alla de här tillägg i Windows. Allting handlar väl alltid i de sammanhangen om att Microsoft har försökt byta till ARM-processorer och då har släppt en lättare Windows-version som bara funkar på den processorerna och bara appar som funkar liksom på...
Jo, det är helt rätt du är inne på. Windows RT, det var just en Windows-version som var framtagen specifikt för att köra på ARM-baserade processorer. Microsoft vill alltså göra övergången från Intel-processorer till ARM-processorer innan Apple ens började med övergången för macOS. Men medan Apples övergång på macOS var synnerligen lyckad och vi fick datorer med bättre prestanda, så var Windows RT-lanseringen en formidabel katastrof. Windows RT, som jag köpte första surfplattan som hade stöd för det, det var Surface RT. Jag fick importera den från Tyskland med tyskt tangentbord. Och det var så sorgligt. Den var så långsam och den kunde bara köra Metro-apparna, om du minns det, de som var i det här speciella Windows 8-gränssnittet, som Microsoft inte själva ville skulle kallas Metro-appar, men som vi kallar Metro-appar. Och så kunde den köra Internet Explorer och Office-paketet i desktop-läget, som inte alls funkade på en liksom surfplatta utan tangentbord. Det gick att koppla in tangentbord, men utan tangentbord och liten musmark eller liten touchpad så funkar det jättedåligt. Och på den tiden så var konkurrensen dels då iPad, vilket var ett av skälen till att Microsoft ville fokusera så mycket på att få över alla till det här touchgränssnittet istället, men också macOS, som på den tiden hade versionsnummer som började på 10.någonting. MacOS, det kom liksom 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 och så vidare. 10.10, eller Yosemite, var den version som gällde när Microsoft släppte Windows 10. Och jag tror att det hade en ganska stor påverkan. För Microsoft, de ville troligtvis inspireras av Apple. Och Apple hade ju slutat att släppa nya huvudversioner av macOS. De hade släppt macOS 10 och sen bara nya 10.någonting uppdateringar. Så när Microsoft presenterade Windows 10 på utvecklareventet Ignite, då sa Jerry Nixon, som var utvecklarevangelist för Windows, att Windows 10 var, citat, "the last version of Windows", slutcitat. Inte latest version of Windows, utan last version of Windows. Att det inte skulle komma någon ny version, utan att Microsoft likt macOS eller Apple skulle bara uppdatera med nya versioner av Windows 10. Skulle släppas nya versioner av Windows 10 två gånger per år istället för bara en gång per år likt Apple gjorde. Vilket Microsoft sen ändrade till en gång per år. Och Sen så ändrade de sig faktiskt med en sak till, för att förr eller senare så slutade ju Apple med 10.någonting. Efter 10.15 så gick Apple till macOS 11. Och konstigt nog så blev inte Windows 10 den sista Windows-versionen, utan sen kom ju då Windows 11, den ersättande. Microsoft har så här i efterhand försökt tona ner det där citatet, the last version of Windows, men när det sades så gick inte Microsoft ut med någon dementi om att Windows 10 skulle vara den sista versionen. Sen kom det ju däremellan också lite såna här specialversioner av Windows 10. Minns du Windows 10S?
Ja.
Ja. Det var en version av Windows 10 som bara kunde köra Windows Store-appar och som var låst till gamla Microsoft Edge. Inte Chromium-baserade Microsoft Edge, utan gamla Microsoft Edge. Som var en nedlåst version av Windows. Nedlåst för att den skulle vara säkrare. Microsoft ville ju komma bort från det här med att det gick att köra skadeprogram så enkelt på Windows. Det var lätt att bli infekterad. De ville låsa ner det så att du skulle ha samma kontroll över vilka appar som kunde köras på Windows som Apple hade i App Store för iPad. Men den målsättningen, den lyckades inte riktigt, för att alla som skaffade en iPad hade vant sig eller förväntade sig att det skulle vara nedlåst likt en iPad. De som köpte en Windows 10S-dator, vilket senare blev en Windows 10-dator i Windows 10S-läge, de förväntade sig att de skulle kunna göra vad som helst på datorn som de kan göra med en Windows-dator, för det såg ut som en Windows-dator. Men det gick inte. Så det floppade. Och någonting som floppade så hårt att det aldrig ens lanserades, det var Windows 10X. Minns du den?
Nej, den... Det kom väl aldrig, eller hur var det nu? Det var att den lades väl ner, och sen så sades det att, var det den de sa att det skulle komma vissa saker från Windows 10X till Windows 11 sen?
Ja, och det blev faktiskt så. Ja, för Windows 10X, det var tänkt som en uppföljare till Windows 10S, där det skulle gå att köra appar i säkra containrar. Det skulle gå att köra även klassiska Windows-appar i säkra containrar. Det var mycket fokus på två skärmar också. Det var ju ett tag då Microsoft ville släppa, eller det gjorde de också, enheter med två stycken skärmar och möjlighet att vika ihop. Men då satsade de på Android istället. Vi pratade om huruvida det skulle bli en lyckad satsning i avsnitt 59 av Bli säker-podden. Så ni kan gå tillbaka till avsnitt 59 om ni vill höra.
Vi vill veta om det blir en lyckad satsning. Ja. Eller inte, ja.
Så här i efterhand så vet vi att det blev inte en lyckad satsning. Men Microsoft hade någonting på gång där som hade kunnat bli bra. Något som framförallt hade kunnat konkurrera med till exempel Chromebooks. Men de valde att skippa det, och sen tog de istället det grafiska gränssnittet från Windows 10X och lanserade det som Windows 11. Och det var nu 3 år sedan Windows 11 släpptes. Kollar vi på hur det ser ut när det gäller anammandet av Windows 11, så är det nu 58% av svenska Windows-datorerna som kör Windows 11. Enligt StatCounter. Och som vanligt ska vi ta StatCounters statistik med en nypa salt. Det hoppar många procentenheter varje månad. Hoppar procentenheter på sätt som inte ens är rimliga. Jag kollade till exempel på den globala Windows 7-statistiken innan vi gick in och spelade in här. Och då hade Windows 7, som är nedlagt sedan länge, hoppat från 2% i juli till 10% i september. Så vi ska inte dra någon slutsats kring liksom små förändringar i Global Stats-statistiken. Men oavsett vad, det är fortfarande på tok för många Windows 10-datorer som inte har uppgraderats till Windows 11, eftersom att Windows 10 nu alltså då läggs ner den 14 oktober. Värst av allt är att det är inte alla datorer som kan uppdateras, vilket vi pratade om tidigare, nämligen på grund av de höjda systemkraven. För att kunna installera Windows 11 på en dator måste den ha 8:e generationens Intel Core-processor eller motsvarande. Så min Lenovo ThinkPad T470 från 2018, tror jag var jag köpte den. Den har 7:e generationens Intel Core-processor och kan därför inte köra Windows 11. Det måste finnas stöd för säker start, vilket är bra, för att då kan Windows vara säker på att det inte har varit något skadeprogram som infekterat datorn eller körs i bakgrunden när Windows startar, utan Windows startar på ett säkert sätt. Stöd för TPM 2.0, det måste finnas en kryptoprocessor i datorn som är version 2.0 eller senare, och det är bra för att vi ska kunna dra nytta av funktioner som Touch ID och liknande, som inte heter Touch ID, förlåt, vad heter Touch ID på Windows-plattformen? Windows Hello. Och sen måste det finnas minst 4 GB RAM istället för 2 GB RAM.
Ja, ja, det är okej.
Ja, det är det. Men det här är alltså nämnvärt högre systemkrav än vad Windows 10 hade. Och Microsoft har inte höjt systemkraven på det här sättet på länge. Vi får backa tillbaka hela vägen till Windows Vista för att hitta en lika nämnvärd övergång. Alltså från XP till Vista, där var gapet också väldigt stort. Men från Vista till Windows 7, nej. Windows 7 till Windows 8, nej. Windows 8 till Windows 10, nej. Men nu till Windows 11. Och dessutom lägger Microsoft ner Windows 10 överraskande snabbt om vi jämför med hur lång tid de höll liv i Windows XP och Windows 7 efter att ersättarna hade kommit. Så egentligen hade Microsoft tänkt att sluta förse Windows 10-datorer med säkerhetsuppdateringar kort och gott för alla privatpersoner den 14 oktober. Men som vi spådde i avsnittet om våra profetier för 2025 så skulle Microsoft ångra sig på den punkten. För det hade varit för vansinnigt att lämna så många privatpersoners datorer osäkra helt enkelt. Och då gjorde de. De meddelade i våras, som vi rapporterade om då, att det skulle bli möjligt för privatpersoner att få Windows 10 säkerhetsuppdateringar gratis i ett år till om de betalade $30 per dator eller 1000 Microsoft Rewards poäng, vilket tydligen är någonting du kan få om du söker med Bing eller spelar Xbox. Eller om användarna säkerhetskopierade sina Windows-datorer till Microsoft molntjänst, då blev det gratis i ett år till. Alltså privatpersoner kunde fortsätta köra sina Windows-datorer lika säkert som tidigare i ett år till om de vidtog någon av de åtgärderna. Betalade $30, löste in 1000 Microsoft Rewards poäng eller säkerhetskopierade sin dator till Microsofts molntjänst. Men förra veckan så meddelade Microsoft att de ändrar sig på den fronten. Så det enda kravet för privatpersoner nu, det är att de ska logga in med ett Microsoft-konto. Skaffa ett Outlook-konto eller ett OneDrive-konto. Logga in med det. Och det är allt som behövs för att du ska få ytterligare ett år av säkerhetsuppdateringar. Så då fortsätter datorna vara lika säker som tidigare fram till 13 oktober 2026.
Och det har man väl ändå. Det går ju att skapa lokalt, men jag tror att de flesta bara loggar in.
Ja, Microsoft har tryckt jättehårt på att man ska logga in med ett Microsoft-konto så att man kan synka sin dator med OneDrive och så att det går att köpa saker i Microsoft Store kopplat till ens konto. Så det är många som redan är inloggade. Men om ni inte är inloggade, om ni har valt att köra ett lokalt konto utan Microsoft molntjänst involverad, då måste ni alltså nu logga in med ett Microsoft-konto för att kunna köra Windows 10 säkert i ett år till. Om datorn stöder Windows 11, uppgradera för all del till Windows 11 direkt. Men om den inte gör det, om ni försöker uppgradera till Windows 11 och får ett felmeddelande, ta då och logga in med ett Microsoft-konto så har ni ett år till av säkerhetsuppdateringar. Det går fortfarande att betala $30 för att kunna fortsätta köra ett lokalt konto, men du måste logga in med ett Microsoft-konto för att kunna köpa det. Så ja, det faller på sin egen orimlighet. Men för företag, där är det faktiskt mycket, mycket värre. För företag så har Microsoft inte ändrat sig, utan där kör de samma sak som de gjorde i samband med nedläggningen av Windows 7, nämligen att de tar betalt för uppdateringarna. Första året så kostar det $61 per dator för företag. Andra året dubblas priset. Tredje året dubblas det igen. Vi är så uppe i över $200 för att kunna fortsätta.
Per dator också.
Per dator, ja. Så det är bråttom att uppgradera datorerna till Windows 11 om de stödjer det. Eller byta ut dem om de inte stödjer det. För att jag kan bara tolka att det är det som Microsoft vill göra med det här. Anledningen till att de lägger ner Windows 10 så snabbt kan jag bara tolka som att de vill driva nyförsäljning av datorer. Vilket i och för sig för transparensens skull inte nödvändigtvis är det som Microsoft själva skulle säga. Ekot ställde i morse en fråga till Microsoft om just nedläggningen och då svarade Microsoft så här.
Skydda användarnas säkerhet är Microsofts högsta prioritet och en av de viktigaste anledningarna till att vi kontinuerligt uppdaterar vår mjukvara.
Mm. Och jag är lite ifrågasättande till att det är deras högsta prioritet, för att om det hade varit det, och de som vi ser tar fram säkerhetsuppdateringar i 3 år till. Varför väljer de då att inte ge alla de där säkerhetsuppdateringarna i 3 år till? Varför tar de betalt för det? Varför kräver de att företag betalar för dem? Varför ger de inte ens privatpersoner möjligheten att få dem i 3 år till? Privatpersoner får ju bara säkerhetsuppdateringarna i 1 år till, trots att Microsoft onekligen tar fram dem i 3 år till. Så det är kanske inte Microsofts högsta prioritet, om jag får säga så. Kanske finns en prioritet där lite ovanför. Någonting som är ännu viktigare. Kan givetvis öppet för diskussion. Okej, men...
Alltså, jag vet, man kan ju också se det som en mellanting mellan ett hårt avslut bara, som inte hade varit så gentilt. Men också det att företagen får faktiskt betala utvecklingen av de här säkerhetsuppdateringarna om de inte... Om de tvunget ska köra sina gamla system.
Ja. Och jag hade haft full förståelse för det resonemanget om det inte hade varit så mycket högre systemkrav för Windows 11. Då hade jag köpt det rakt upp och ner. Om det bara var så att ni är lata och inte vill uppgradera till Windows 11, då hade jag köpt det fullt ut. Men nu är det här resonemanget väldigt hårt att svälja.
Just säker start och TPM är ju rätt. Det är väl rätt bra.
Ja, alltså som vi har sagt flera gånger tidigare, Windows 11 är ett säkrare operativsystem än Windows 10. Så det är därför vi bör använda Windows 11 istället för Windows 10. Men det är just nedläggningen och den överraskande snabba nedläggningen av Windows 10 som jag har något problem med. Att de väljer att sluta underhålla Windows 10 så abrupt istället för att fortsätta bara baserat på antalet användare att hålla Windows 10 säkert utan motkrav från användare eller företag.
Ja, 3 år i alla fall kan ha varit rimligt för även privatpersoner. Kanske kommer, de kanske flyttar fram den här.
Det kan hända, ja. Det kan hända.
Men det vet vi ju inte i dagsläget.
Nej, men situationen är faktiskt inte jättelätt för privatpersoner, för företagare heller, även om de väljer att betala. För att jag tänkte göra en guide där jag bara visar kort och gott, så här gör du för att teckna dig för de ytterligare säkerhetsuppdateringarna som företag. För privatpersoner är det väldigt lätt. Gå in i Windows Update och klicka på länken där när den kommer. Den finns inte där än, men den kommer på Windows Update-sidan i Windows-inställningar. Men för företag är det svårare. För att det kräver ett volymlicensavtal. Och Microsoft skriver så här när det gäller just volymlicensavtalet.
Kunder kan visa och hantera sina Microsoft volymlicensavtal, VL, inom ett dedikerat avsnitt i administrationscenter för Microsoft 365, endast tillgänglig för autoriserade VL-användare.
Exakt. Så om du är ett litet företag som har satt upp din egen Microsoft 365-miljö och du hanterar den helt själv.
Nika Systems?
Precis. Så måste du nu vända dig till en Microsoft-partner för att kunna köpa de här uppdateringarna. För jag försökte. Hur i hela friden köper jag dem utan att kontakta någon återförsäljare? Det går inte. Jag har inte den funktionen. Så det blir ett svårt steg för en kategori av företag. Alltså om vi tänker de allra minsta företagen, egenföretagarna som använder en privat dator för företagets verksamhet. De påverkas inte av det här, för de kan ju, det är en privat dator, de kan få privat uppdateringarna på den. Men om det är de här företagen där ändå medarbetarna drar nytta av till exempel Microsoft Entra för att logga in eller har de kopplade till ett Active Directory, då går det inte att använda privatpersonslösningen. Då måste man köpa de här utökade uppdateringarna, vilket kräver ett volymlicensavtal, vilket många småföretagare inte har. Sen för de riktigt stora företagen, där är det inga problem, för där har de volymlicensavtal sedan tidigare. Samma sak, de företagen som har IT-avdelning som tjänst, det är inga problem för dem. De kontaktar bara IT-avdelningen som de har som tjänst och säger vi vill köpa ytterligare Windows 10-uppdateringar. Men för den där mellangruppen där blir det problem. Och jag har därför tagit fram en lösning för många av dem. Eller jag har tagit fram det. Jag har skrivit en guide för vad de kan göra. De kan nämligen, och det här är inget jag rekommenderar, det är inget som Stöldskyddsföreningen rekommenderar och det är ingenting som Microsoft rekommenderar.
Absolut ingen rekommenderar ingen detta rekommenderar som Kalle Melikan nu ska säga. Nej.
Men det går att sänka systemkraven för Windows 11. Microsoft har tidigare till och med publicerat en dokumenterad ändring som man kan göra i Windows-datorns register för att kunna installera Windows 10 på en dator som inte har alla de saker som krävs för Windows 11 rent officiellt. Microsoft har också tydligt avrått från att göra så här, men det är möjligt.
Du sa installera Windows 10 på en dator som...
Förlåt, Windows 11 på en dator som inte stödjer det. Tack så mycket. Det är inget som rekommenderas, men jag försöker se nyktert på saken. Och om vi har två alternativ, där det ena är att småföretag väljer att köra Windows 10-datorer utan att få säkerhetsuppdateringar, eller att företag sänker systemkraven för Windows 11 så att de kan köra Windows 11 på datorer utan officiellt stöd, och det möjligtvis skulle kunna leda till kompatibilitetsproblem i framtiden, då är ju det sistnämnda alternativet bättre. För det är helt oacceptabelt. Det går inte att fortsätta köra Windows 10 på ett säkert sätt utan att få säkerhetsuppdateringar. Inget antivirus i världen kan kompensera för det. Det enda du kan göra om du vill fortsätta köra Windows 10 utan säkerhetsuppdateringar, det är att rycka ut nätverkskabeln. Den liknelsen håller inte. Så 2025, ryck ur nätverkskabeln. Koppla bort dig från wifi, får jag säga.
Ryck ut kabeln från wifi.
Ja, alltså att använda datorn utan internetuppkoppling. Då skulle den fortfarande kunna vara säker. Men för de företag som inte kan dra nytta av de kostnadsfria säkerhetsuppdateringarna som privatpersoner får och inte heller har möjlighet att teckna sig för ett volymlicensavtal eller inte råd att göra det och inte råd att byta ut datorn och inte kan uppgradera till Windows 11. Alltså alla andra möjligheter är uttömda. Då går det att sänka systemkraven. Och jag gjorde det på min ThinkPad. Jag har kört så i 3 år med Windows 11 utan några problem. Det betyder inte att det inte kommer vara problem för alla, men eftersom till och med Microsoft har dokumenterat metoden så ser jag det som en sista utväg. Den kan inte lösa alla problem. Om man installerar Microsofts app som heter datorhälsokontroll, då går det att se vad är det som blockerar möjligheten att uppgradera till Windows 11. Och den här officiella Microsoft-metoden, den funkar ifall det är problem med att processorn är för gammal. Det går att kringgå. Och det går att kringgå om TPM:en är för gammal, en för gammal version. Inte om den saknas helt och hållet, alltså om kryptoprocessorn saknas helt. Men om det är en för gammal version så går det att kringgå med den här metoden. Ska man sedan kringgå de andra sakerna, då krävs det att man konfigurerar datorn som en labbmiljö och ominstallerar Windows. Det är ingenting som jag under några som helst omständigheter kan rekommendera. Byt till Linux i så fall istället. Men för de som har en dator där processorn är för gammal eller TPM:en är för gammal, då går det att sänka systemkraven med den guiden som nu finns på säkerhetskollen. Ingenting som SSF går i god för, inget de lämnar support för, ingenting som Microsoft går i god för. Microsoft har till och med avpublicerat guiden från sin webbplats. Det var därför jag hjälpte Microsoft genom att publicera en motsvarighet så att inte den informationen försvann. Men det är en nödlösning och det är en bättre nödlösning än att inte göra någonting alls. För det är bättre att köra Windows 11 på ett icke-officiellt kompatibelt sätt än att inte ha säkerhetsuppdateringar. För om det är någonting vi har lärt oss så är det ju att våra datorer måste underhållas med säkerhetsuppdateringar en gång i månaden i Windows-fallet för att vara säkra. Precis som ni, kära lyssnare, måste underhållas med en ny version av Bli säker-podden en gång i veckan för att bli lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Hej.